Podplay.
Enligt amerikanska underrättelsemyndigheter har Ryssland en plan för hur en invasion av Ukraina kan se ut. Den involverar bland annat 175 000 ryska soldater. Ett 2 timmar långt digitalt möte mellan USAs president Joe Biden och Rysslands president Vladimir Putin beskrivs som artigt och rakt på sak. Om något förändrades genom det, det är en annan sak. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Tanken på ett storkrig lockar varken Ryssland eller USA. Ändå ser världen med oro på det spända läget i Ukraina. Och med oss för att prata om hur rädda vi ska vara för det här så har vi DNs korrespondent i Ryssland, Anna-Lena Laurén. Välkommen!
Tack så mycket!
Du, Ukraina är en del av Europa, men om vi börjar där, exakt var ligger det?
Ja, Ukraina ligger alltså då precis söder om Ryssland. Och Ukraina har en väldigt lång gräns mot Ryssland och det plus att då Ukraina, det här är alltså inte bara geografi utan det är kanske ännu mer egentligen historia. Ukraina och Ryssland, om man frågar ukrainarna har de inte ingen gemensam historia, men Ryssland ser det ju som att man egentligen är ett land. Och helt neutralt alltså kan man säga att hela det ryska riket fick sin början i Kiev, alltså Kiev Rus som det hette då. Och det här är någonting som Ryssland och Putin har tagit upp flera gånger och man vill hela tiden få fram att Ukraina då har en historisk och kulturell relation till Ryssland som inte kan jämföras med någonting annat. Och det här är alltså en av de viktigaste faktorerna när Ryssland motiverar det här ständiga, dels att man invaderar Ukraina, dels att man annekterar Krimhalvön och att man hela tiden att man är väldigt, väldigt känslig inför allt som väst gör i Ukraina.
Men det ligger alltså gränsar till Ryssland, det gränsar också till Polen och Belarus och Moldavien och precis, några andra länder. 2014 så invaderade ju Ryssland Krim som är en del av Ukraina. Varför just Krim?
Krimhalvön invaderades eller liksom annekterades som man kan kalla det så. Det var ett område, alltså det är en halvö som tillhörde krimtatarerna fram till slutet av 1700-talet när Katarina den stora beslöt att ansluta det till det ryska riket. Alltså det gjordes förstås då med hjälp av militära krafter. Och sen blev Krim väldigt snabbt en väldigt viktig geopolitisk strategi. Alltså det var, i Rysslands geopolitiska strategi så hade Krim en väldigt avgörande roll. Och det beror mycket på att man då placerade Svarta havsflottan där. Man byggde en ny stad, Sevastopol, som har varit den ryska Svarta havsflottans hem och sen den sovjetiska och nu igen den ryska. Och när Ryssland annekterade Krim av Ukraina 2014 så var den största enskilda orsaken att man absolut inte ville se NATO-trupper på Krim. Att man ville hålla kvar vid sin Svarta havsflotta. Att den ryska Svarta havsflottan skulle få förbli vid sin bas i Sevastopol. Det skulle jag säga var den största orsaken. Sen har man också hänvisat till att Krim är ryskt och Krim är kulturellt ryskt. Men det stämmer ju inte eftersom Krim faktiskt kulturellt är krimtatariskt. Och där har sen funnits en massa andra. Där har funnits greker, judar, alla möjliga olika armenier, alla möjliga olika folkslag. Så det var liksom en del av det ryska imperiet. Men det är inte någon sån här kulturellt ryskt urhem, det kan man inte säga.
Så det hade en väldigt praktisk bakgrund, men också en symbolisk då kan man säga.
Precis, och framförallt säkerhetspolitisk.
Ja. Den invasionen, den kom ju inte som en blixt från klar himmel, men den var ändå överraskande. Om du jämför det med den situationen och debatten som vi ser nu, vilka likheter ser du då?
När Ryssland annekterade Krim 2014, så fanns det ju inga, liksom, då cirkulerade inga sådana här kartor som man ser nu överallt och planer som amerikanska underrättelsetjänsten påstår att de har en plan om hur Ryssland ska invadera Ukraina. Det kom ju, precis som du sa, som en blixt från klar himmel och det kom liksom väldigt snabbt. Och det var ju samtidigt i sig egentligen inte en överraskning, för alla visste att Krim är oerhört känsligt för Ryssland. Men då trodde ju ingen att Ryssland verkligen skulle gå så långt. Det var ju det som var överraskningen. Här vill jag för övrigt påpeka att alla ni nu som sitter och säger att jag sa att det skulle hända, jag sa att det skulle hända. Så alla visste att det kunde hända, men att det verkligen skulle hända var det få som trodde. Och på sätt och vis finns det en likhet med dagens situation, och det är det att det är alltid så att inför en invasion så är det lätt att säga att den kommer att ske, eller inför en potentiell invasion, det kommer att ske eller det kommer inte att ske. Men sen, det är alltid först när den är ett faktum som man verkligen vet. Och jag är bara själv lite trött ibland på vissa inlägg i den här säkerhetspolitiska debatten kring Ryssland, där när folk liksom, det finns en viss falang som heter det, säger att Ryssland kommer att anfalla, det sa vi redan då. Men Ryssland är ett imperium och som har ett imperiets intresse, och Ryssland kan faktiskt alltid anfalla. Det är liksom ingenting nytt med det. Mm. Men Ryssland gör det ju främst när man tror att det här är något som vi kommer att klara, det här är något som vi också kan komma undan med. Och när man annekterar Krim, så jag tror inte att Putin faktiskt hade tänkt sig att det skulle bli så starka reaktioner. Han hade nog förväntat sig reaktioner, men jag tror inte att alla de här sanktionerna och att det pågick så länge, de följderna lever ju Ryssland fortfarande med. Det tror jag inte att han hade tänkt sig, vilket beror på att vi lever alla i vår bubbla. Han levde i sin bubbla, att han tänkte på något sätt att världen förstår ju ändå att det här egentligen är vårt. Mm. Och så var det inte. I dagens situation, jag tror alltså att Ryssland inte kommer att anfalla, och jag kan förstås ha helt fel, men Ryssland brukar inte göra på det sättet att man liksom väldigt jättelänge håller på och hotar och sen anfaller. Det brukar ske betydligt snabbare oftast. Och det vill jag också säga att alla de här kartorna och alla de här liksom rapporterna, underrättelserapporterna som valsar omkring där man har Rysslands plan och så vidare, så tycker jag är ganska komiska, därför att det är ju självklart att Ryssland har en plan för att invadera Ukraina. Det har de ju haft hela tiden. Det är ingenting nytt med det. Och det som vi läser nu, det kan stämma eller inte stämma, men för mig är det ganska irrelevant. För att det är ju självklart att de är beredda på allting och har varit det hela tiden.
Du var inne på det att på båda de här sakerna. Dels att Ryssland hävdar att Ukraina egentligen hör till dem, att det är ryskt. Och att Putin har de slags storryska drömmar har ju varit tydligt ganska länge. Och Moskva menar ju då att det handlar om att markera mot NATO, att de är förbannade på att NATO kommer lite för nära, men också det här att Ukraina egentligen är ryskt. Vad tror du här, vilken drivkraft tror du är starkast för Putin?
Det är ju nog NATO. Alltså, i Kreml är den oerhört stark, den här rädslan för, alltså i Kreml är man på riktigt helt övertygad om att NATO håller på att omringa Ryssland. Och vilket ju beror på att efter det kalla kriget var slut så såg ju förstås Polen, Ungern, Tjeckien, hela Central- och Östeuropa som mot sin vilja hade tvingats bli en del av den här kommunistiska världssystemet. De såg ju fort ut till att fick som att de går med i NATO för att inte ha råkat ut för det här en gång till. Det var ju väldigt logiskt. Medan Ryssland ser det som att nu borde vi alla vara vänner, och istället för att vi alla är vänner så gaddar världen ihop sig mot oss. Och problemet med det här resonemanget är att jag kan inte säga att det är helt fel, men då ser inte Kreml att det finns en orsak till att alla era grannar nästan går med i NATO. Och det är att ni själva beter er så aggressivt. Och att Kreml inte ser det här så beror ju väldigt starkt på att Ryssland och framförallt Putin och det ledarskapet, alltså de är riktigt helt övertygade om att små länder har ingenting att säga till om. Om ett litet land går med i NATO så är det inte för att det lilla landet har bett om det, utan det är för att NATO vill det. Alltså man har en världssyn när man är helt övertygad om att det är bara de här stora spelarna som har någonting att säga till om, och det är bara deras vilja som spelar någon roll. Och man tror absolut inte på att det ska finnas någon moralisk tanke i NATO, att vi ska hjälpa de här länderna som vi faktiskt lämnar åt sitt öde efter andra världskriget. Man förstår inte det här, och det gör att nu är man helt inne på det här att nu kommer NATO att göra samma sak i Ukraina. Och det sätter vi stopp för att där ska de åtminstone inte få tränga sig in, att det är ju vårt. Mm.
USA och flera andra länder har ju klart att Ryssland kommer att straffas med nya ekonomiska sanktioner om de skulle få för sig invadera. Och det skulle ju vara kännbart. Men du är också, nämnde ju också det här med vad som ligger i korten för Putin. Hur viktigt är det för honom att vara oförutsägbar, tror du? Utrikespolitik brukar man ju säga, den gagnas väldigt mycket av förutsägbarhet. Men Putin är ju inte riktigt den typen av spelare. Hur långt är han beredd att gå?
Putin har ju alltid varit ganska bra på att göra oväntade drag. Samtidigt som han egentligen väldigt sällan agerar, utan han reagerar. Alltså han brukar alltid vänta på vad motspelaren gör och titta på vad motspelaren gör och sen gör han sitt drag. Och när du sa det här att utrikespolitiken gagnas av förutsägbarhet, så det är liksom vår syn. Det är EU-ländernas syn. Att man ska komma överens och det ska finnas ett regelverk. Och allas röst ska vara lika mycket värda. Även om vi förstår att okej, små länders röster är inte lika mycket värda, men det är ändå utgångspunkten. Medan Ryssland har helt den här utgångspunkten att alla röster är inte lika mycket värda. Det är de stora som bestämmer. Och nu lyssnar de stora inte på oss. Fast vi är stora, så låtsas de om att vi inte är det. Och det här är ju någonting som ligger väldigt mycket i botten kring det här när Ryssland gång på gång vapenskramlar vid ukrainska gränsen, hotar Ukraina, visar musklerna och håller på så här. Det är ju ett sätt att visa att kom ihåg att vi är stora, att kom ihåg att vi kan göra vad vi vill.
De blir väldigt frustrerade då när de inte blir betraktade som de tycker att de borde bli betraktade.
Precis, det är en hård frustration och den liksom kommer gång på gång, man märker den gång på gång liksom i alla möjliga olika samtal som Putin får.
Vi ska ta en liten paus och strax prata mer om hur omvärlden ställer sig till den ryska mobiliseringen nära gränsen mot Ukraina. Studio DN idag, vi har med oss Anna-Lena Laurén i Sankt Petersburg. Vi pratar om spänningarna längs gränsen mot Ukraina. Ukraina kan ju räkna med världssamfundets moraliska stöd vid en invasion, men inte utan vidare med något militärt stöd från USA till exempel då. Ukraina befinner sig ju då lite grann i en rävsax. Hade de kunnat göra på ett annat sätt?
Ja, det är alltid lätt i efterhand att säga vad man borde ha gjort. Men det som jag har tänkt på mycket som finländare speciellt, så är det här att det som är problemet med Ryssland är att, eller om man är en granne till Ryssland och om man av olika skäl och inte till exempel en NATO-medlem. Så om man liksom, det är som att åtminstone Finland alltid har försökt undvika. Och jag vill direkt säga att egentligen ska man inte jämföra Finland och Ukraina, för de är två helt olika länder men helt olika historia. Och framförallt har Finland aldrig varit en del av Sovjetunionen. Och Ryssland har ju aldrig sett på Finland som sitt urhem på något sätt. Så att det förenklade för Finland väldigt mycket. Men Finland har ändå varit i krig två gånger mot Ryssland under 1900-talet. Och det som man lärde sig av det så var ju att man ska på alla sätt undvika situation där ryssarna tror att nu måste man anfalla för att liksom rädda det här. Att man ska försöka så långt det går komma överens. Och hela tiden upprätthålla kontakter och liksom inte i onödan skapa konfrontation. Och där kan man säga att efter Majdan-revolutionen så kunde det ha varit klokt av de ukrainska ledarna. Alltså i efterhand lätt att säga. Och problemet var ju såklart att det var ju väldigt mycket konfrontation på Majdan mellan pro-ryska och pro-ukrainska intressen. Och det var de pro-ukrainska, pro-europeiska intressena som vann. Och det är klart att då vill ju de förstås vända sig direkt till Europa och till väst. Men hade man varit klok där så hade man omedelbart räckt ut en hand till Moskva och sagt att allt är okej. Okay, att vi vill ha relationer till er. Vi vill komma och hälsa på till Moskva. Alltså man skulle direkt, liksom, om man skulle direkt räkt ut en hand till de ryskspråkiga i östra Ukraina och sagt att vi kommer inte att tvinga er att tala ukrainska, vi får behålla ett språk. Man skulle liksom ha haft, och det här säger jag inte, absolut inte nu på något sätt, liksom, att det är inte för att jag tycker att Ukraina har någon som helst skyldighet att hela tiden tänka på Ryssland, utan det handlar mer om ett helt strategiskt intresse, att om man inte gör det och du är ett land och du är mycket svagare och har en stor gräns och Ryssland har anser att det hotat, så kan det se leda till att Ryssland anfaller. Och där, det som framförallt tycker jag de ukrainska ledarna då som vann på Majdan gjorde ett stort misstag är att de åtminstone omedelbart borde ha åkt ut till östra Ukraina och till Krim, för de visste att där fanns det en väldigt stor osäkerhet och skepsis. Och där skulle de ha kommit överens med de lokala ledarna, men de åkte till Bryssel istället. Mm.
Fattade man det här, eller var det mer en av olika händelser som det blev så att man förstod att det här var rätt väg att gå, eller var det väldigt strategiskt?
Det var absolut liksom hård erfarenhet. Mm. Och det började redan 39, alltså när Stalin anföll Finland i slutet av november 1939, så hade man ju också haft under några månader, och man hade liksom mobiliserat trupper längs vid gränsen. Och då hade man innan dess då haft en massa förhandlingar mellan de baltiska länderna som ledde till att man fick baser i Estland, Lettland och Litauen. Så ville man ha samma sak med Finland och Finland sa nej. Och sen sa Finland nej till allt i det oändliga. Och sen tyckte Stalin att nu räcker med det här, att vi, nu invaderar vi. Och där drog man, jag skulle säga att det finns två lärdomar att dra av det här. Dels att absolut att, det, att man måste förhandla och man måste liksom se hur långt man kan gå. Men samtidigt så tror jag Finland ändå vann på att man var ganska kompromisslös när det gällde det egna territoriet. För, och det blev ett krig. Och tack och lov så klarade man av att... Av olika skäl så lyckades Finland behålla självständigheten. Och det var inte bara finskt hjältemod, utan vi hade tur också. För att Sovjetunionen var så dåligt förberett. Men då lyckades man ändå sätta sig viss respekt i Moskva. Och sen blev det ett nytt krig. Och sen när det äntligen blev fred så hade man en historia av att... No, dels att Moskva visste att... Att det här är ett besvärligt land att invadera för de gör motstånd. Men det är klart att de ska klara av att invadera Finland, alltså annektera, om det verkligen ska ha varit en prioritet. Men samtidigt hade man visst efter Stalin att nu sitter det en person i finsk ledning som vill komma överens med oss. Och det här tillsammans gjorde att det sen gick att liksom föra en politik där Finland inte blev en del av Sovjet eller inte av sovjetisk intressesfär, men där man väldigt ofta måste anpassa sig till Sovjet. Och det var inte alltid... Det såg inte alltid så snyggt ut. Alltså man får ju inga stilpoäng på det här. Men när det gäller Ukraina då, så det svåra för Ukraina är att även om Ukraina ska ha gjort allting strategiskt och liksom rätt på den här punkten, så har ju Ryssland en annan inställning till Ukraina än till Finland. Alltså Ryssland anser att Ukraina är ryskt. De anser inte att Finland är ryskt. Och det är ju det som gör det mycket, mycket svårare för Ukraina.
Det är inte säkert att det hade spelat någon roll.
Det är inte säkert, nej. Men att det...
Om vi riktar blickarna lite grann västerut, om man tänker på Joe Biden i USA, det är ju lite lustigt med honom. Han vill ju hemskt gärna koncentrera sig på maktkampen med Kina, men han tvingas liksom hela tiden titta åt ett annat håll, först till Afghanistan och nu till Ryssland. Och när man försökt då med diplomatiska medel och sen kommer olika typer av hot och sanktioner. Hur tror du att Ryssland och Moskva, hur uppfattar de amerikanerna?
Ja, alltså det finns ju, det har länge funnits en enorm frustration mot Washington, och jag har talat med det här, med alltså de personer jag har talat med i Moskva om det här, så, eller liksom, jag kan inte säga i Kreml, jag har inga sådana källor, men jag har till exempel lyssnat på före detta tjänstemän från Jeltsins tid och läst vad de har sagt, och de säger att Putin, att väldigt länge försökte Putin enligt hans egen syn, och han försökte förklara för USA vilka Ryssas intressen är. Och han tänkte att det går att komma överens, och han tänkte att de lyssnar och så vidare. Och så invaderade USA ändå Irak mot Rysslands vilja. Och så gick det som det gick. Och nu finns det ju, nu ser Ryssland ungefär så här på USA, att det här kommer aldrig att ändras. De skiter våra intressen. Att vårt enda sätt att liksom, att på något sätt bli respekterade är att tvinga dem att respektera oss. Och man hade vissa förhoppningar med Trump, eftersom Trump då tycker om Putin och berömde Putin, men Trump hade ju absolut inget stöd inom USA. Att han var ju på många sätt bunden till händer och fötter och fick ingenting igenom. Så Ryssland hade egentligen absolut ingen nytta av Trump. Och nu har man då Joe Biden som Putin inte alls tycker om och Kreml tycker om, för han är demokrat och han har en massa tankar om mänskliga rättigheter som Kreml tycker bara är störande. Men samtidigt vet man... De förväntar sig ingenting av Biden. Alltså de vet precis var han står. Så det kan i bästa fall kan det liksom kanske leda till någon form av överenskommelse. Även om det var ju ganska hårda toner igår när det här, alltså Biden uttalade väldigt klart att om Ryssland invaderar Ukraina så kommer man att få väldigt stora problem.
Det är ju som att man försöker titta och känna lite grann på varandra. Jag antar att amerikanerna försöker ta reda på om det finns någonting som är viktigt för Putin där de kan gå honom till mötes. Och där blir det ju, kommer det också bli någon slags ställningskrig, känns det som, om hur stora eftergifter kan man ge Putin och ändå behålla ansiktet. Å andra sidan är allt det här så kallad soft power. Var går gränsen för den? Det kanske inte, det vet man inte riktigt.
Absolut, så är det. Och här är ju, alltså, här är, på sätt och vis har vi här ett läge där det liksom, man är en återvändsgränd när det gäller var kan USA komma emot Ryssland. För det som Ryssland vill är garantier att Ukraina inte går med i NATO. Och det kan USA aldrig ge. Det finns inte på kartan. Alltså, USA kan inte säga att när det där landet ska vi inte ta emot. Det går inte. Och det leder ju sen till att istället... Och när situationen är just så här att det finns liksom inte riktigt någonting... Någon sån gemensam punkt där man kan komma överens. Så det är ju då som det är viktigt. Och det är på något sätt ganska rått att säga det här. Men... Men då är det viktigt att om man själv då är det land som har hamnat i konflikt med Ryssland, så måste man ha diplomatiska kanaler, man måste liksom ha, man måste kunna prata med ryssarna själva. Mm. Och på något sätt komma överens. Så här är ju Ukrainas problem att det är ju noll, alltså det finns ju ingen som helst nu kommunikation mellan Ryssland och Ukraina.
Och då ökar ju också risken för misstag, som ju ofta är kanske den största risken, att någonting som egentligen inte är menat att vara aggressivt tolkas som det, och så blir det jättejobbigt.
Det är precis så det är, och krig kan ju börja på grund av det här. Och jag tycker att till exempel krig i Georgien, där finns det också en massa tvärsäkra åsikter om att Ryssland planerade länge, Ryssland hade helt säkert en plan för att invadera Georgien också. De hade en plan för att invadera Finland, alltså det är klart de har en plan. Men att det gick så långt som det gick, så handlar ganska mycket om att omständigheterna rusar iväg. Och det här är ju någonting man in i det sista ska försöka undvika. Och Krim är samma sak. Men i fallet Krim så, där var det faktiskt en så otroligt tydlig säkerhetspolitisk prioritet för Ryssland att NATO inte fick komma dit. Och det borde också Ukraina ha vetat.
Vi ska bara avsluta också med att säga något om just läget vid gränsen. Vi har pratat om de här storpolitiska maktspelarna. Men hur klarar sig folk i Ukraina? Hur är läget vid gränsen just nu?
Ja, alltså jag har ju inte själv varit där nu, men jag har varit där, jag var där i våras. Så det lite komiska är att ukrainarna är ju själva så vana vid det här. Att de är mycket mindre förskräckta än vad vi är över det som pågår. För det pågår hela tiden. Det är mobiliseringar och sen är det kanske ner sig. Det är nya mobiliseringar. Ibland skjuts det mera, ibland skjuts det mindre. Men vad det här leder till i det långa loppet och redan har lett till är ju tyvärr att människorna flyttar bort därifrån. Att Ukraina har en stor zon längs den här demarkationslinjen, det är ju ingen gräns, absolut ingen erkänd gräns, mellan separatisttrupper och ukrainska trupper. Det är människor där alla som kan har flyttat bort, alla utbildade människor, yngre personer. Att där är kvar liksom personer som inte har någon möjlighet att lämna sina hem. Och det leder ju till en enorm, alltså ekonomisk misär, social misär. Och det är ju någonting som jag tycker, jag har ju rört mig mycket de här trakterna före kriget. Och det är ju oerhört sorgligt att ett land ska, att ett så stort område ska hamna i den här misären på ett så idiotiskt och dumt sätt. Och det absolut värsta är ju att det bara fortsätter och fortsätter. Att tyvärr finns det ju ingen, Ukraina just nu är inte på EUs prioritet eller på högst uppe på liksom EUs prioriteringslista, och det är inte heller på USAs. Alltså oavsett vad USA säger, Joe Biden säger ju hela tiden att Ukraina är viktigt. Men i praktiken så har, det är andra saker nu som USA sysslar med främst. Och det här är också, tycker jag, en jätteviktig poäng. Den här råa sanningen att när du som ett litet land hamnar i bråk med Ryssland, så kan det, för ett visst, när det liksom pågår som hetast, så får du världens uppmärksamhet och sen glömmer alla bort det, och du har kvar din konflikt med den här grannen. Att det här är också någonting som Finland lärde sig. Att du måste, i något skede står du ändå sen ensam och måste reda ut det här. Och det är därför man måste liksom ha någon form av kontakt i Kreml, oberoende av vad man tycker om vem som sitter där.
Grannen finns ju kvar. Stort tack för att du var med idag, Anna-Lena Laurén.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåkarimenga, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Per Stübler Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Play.